Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.
Ja, men hej och välkomna till Vattenpodden. Vattenpodden som drivs av mig, John Skanse, vd på Huber Technology, tillsammans med min absolut allra bästa poddkompis
Torbjörn Pettersson, Sander Ingeström, och där jobbar jag som, ja, men säljchef är det nog faktiskt. Jag tänker efter.
Ja, ja, precis. Du har så mycket på din lyra att det är svårt att veta vad du gör, Tobbe, tänker jag.
De sista veckorna, John, har varit rätt intensiva. Då har man både varit projektledare och säljare och försäljningschef och hållit på lite med ISO också. Det är kul.
ISO är nog, det är bra. Styr upp sig lite grann och göra saker i rätt ordning liksom.
Ja, gör likadant i alla fall. Det är väl det som är hela idén, tänker jag.
Alltså, det viktiga är att repetera samma fel hela tiden så att man har koll på vilket fel man gör, helt enkelt.
Ja, ja, precis. Eller i ständig förbättring, ett förbättringsförslag. Det är ju bra, ja, liksom, att man verkligen skriver det på rätt sätt. Och så.
Ja, men det är bra. Det är bra. Nej, men kul att podda lite igen. Vi hade ju en liten mastodontpodd förra gången när vi hade med Stefan och Bosse som upplyste oss som vanligt. När vi har gäster med så sitter vi som två små skolpojkar och suger i oss kunskapen om PFAS och alla dess varianter. Har du fått någon feedback på PFAS-avsnittet, Tobbe?
Absolut, det har jag fått. Och så dessutom tänker jag så här, vad duktiga vi är, John, på att hitta gäster, spela in en podd precis liksom innan det händer någonting där ute. För nu har det ju hänt någonting. Nu har det ju faktiskt blivit en dom uppe i Uppsala.
Ja, men precis. Och jag håller verkligen med dig, Tobbe, att våran fingertoppskänsla för problem i VA-branschen är ju helt optimal. Eller så är det ju även en blind höna kan hitta ett korn ibland. Men det här har faktiskt blivit...
Eller så är det att vi är där, John. Och då kanske vi är där på riktigt. Och då hör man ju det här ute hos kunder och bland kollegor. Och så tycker jag att det här ska vi spela podd om. Och så blir det liksom något aktuellt ämne.
Ja, men så är det ju. Men du läste på lite om det här. Jag förstod att det blev ju en dom i Uppsala, eller i Uppsala-fallet, där Försvarsmakten bedömdes som skyldig till föroreningen. Eller visst var det så?
Ja, de bedömdes ju ansvara för den. Och stämningen som Uppsala vatten hade gjort och var ju egentligen syftad till de kostnader man har för att rena vattnet. Jag läste någon summa där på Uppsala sida att man stämde Försvarsmakten då på 215 miljoner.
Oh.
Men då var de 215 miljonerna upparbetade kostnader och framtida kostnader.
Okej.
Okay. Men det är inte lusläst domen, men jag vet att Uppsala fick rätt då att PFAS har inte hamnat där. Eller man kan verkligen peka ut vem som är skyldig liksom till att det hamnat där och de konsekvenserna det får för Uppsala vatten.
Ja, men det är väl i och för sig bra, tänker jag, att de som har förorenat då får stå för notan vad det kostar att åtgärda föroreningen för att ändå kunna leverera vatten. Sen kan man ju fundera på det som jag tänker var Kallinge-problemet, var väl då att kommunen dessutom åkte på skadestånd för att ha levererat dåligt vatten historiskt. Och att man då skulle kompensera vattenabonnenterna för det då. Och det verkar inte som att det scope kanske inte är med än i den här Uppsala-domen. Om jag nu ska ta med min amatörjuridik i det hela. Men det är väl inte orimligt att man som Kallinge då skulle kunna stämma liksom förorenaren även för de kostnaderna, tänker jag.
Ja, jag gör ju samma tolkning där. Samtidigt så när jag läser lite på Uppsalas hemsida där, så Uppsala vattens hemsida, så gjorde man ganska tydligt att det var två olika fall. Det ena är liksom att man har förorenat vattnet, som du säger, och levererat ut det till sina abonnenter. Det andra är att det finns en förorening som har medfört en kostnad. Det är lite skillnad på casen.
Ja, och det är klart att det andra, det fall som nu Uppsala verkar vara, det känns ju lite mer logiskt att de får betala mer kostnad för att kunna använda vattnet i alla fall där. Men det är, ja, outgrundliga är och juridikens vägar kan man väl också konstatera ibland. Så att, nej, spännande att följa det där, tycker jag alltså.
Ja, och dessutom och sist så är det liksom en fråga om, det är egentligen två offentliga verksamheter, även om den ena då är kommunal och den andra är liksom staten. Så även emellan liksom offentligheten själv så går man till domstol för att lösa saker? Det tycker jag är lite spännande. Det gör man ju rätt sällsynt i näringslivet, men jag går till domstol och löser tvister och man kommer ju till en annan lösning. Man hamnar ju inte i domstol, gärna i alla fall.
Nej, men det ska ju väldigt mycket till för att man ska behöva hamna i tinget, tänker jag också. Då får det ju vara dålig stämning på riktigt i projektet, inte bara dålig stämning utan riktigt dålig stämning. Och det kan det ju ändå ibland. Jag har klarat mig ifrån det, jag har inte hamnat i tinget i något case i jobbet än i alla fall, och det är jag väldigt, väldigt glad för. Och det, men det finns, kommer ju säkert kunna hända också om man har otur, vad vet jag liksom. Har du varit i tinget, Tobbe, med jobbet?
Nej, jag har aldrig varit i tinget med jobbet faktiskt. Jag har aldrig gjort det tinget överhuvudtaget, kanske jag ska säga. Så att...
Nej, det var min följdfråga, men det svarade du på själv då. Det har inte jag heller varit faktiskt.
Ja, men man har de fortkörningsböter kanske som man har. Men det är ju sådana här strafföreläggande på plats, så det är inte riktigt samma sak, tänker jag.
Nej, jag fick en sån, nu blir det ett sidospår här, men jag fick ett sånt i Norge när jag var och körde en tunnel där som jag körde lite fort i. Och då fick man den här, och det var ju inte särskilt gratis även om jag inte körde särskilt mycket för fort, så det sved ju till i plånboken där. Men det stod också att om man inte betalade så kunde man välja på 3 dagar i fängsel. Så då tänkte jag så här, med norskt fängelse, checka in en fredag förmiddag och checka ut en måndag eftermiddag och så lite böcker. Det skulle nog kunna vara en rätt trevlig weekend. Men efter lite efterforskning så var det nog att du var nog tvungen att ha helt slut på medel för att... Alltså okay. Då kunde du utmäta medel före det och fick välja att åka i fängsel då. Så att, ja, nej, det blev inget fängsel och jag betalade den här räkningen och var glad hela vägen. Man kunde betala med kort för övrigt, så det var väldigt smidigt.
Ja, där fick jag faktiskt en till sån här personlig minne som är så här kul. Vi gillar ju att hålla på med lite roliga grejer.
Ja.
Jag råkade ut för det där Tyskland en gång, alltså jag körde inte speciellt för fort med hyrbil då. Och jag försökte verkligen att betala den där fortkörningsböten. Men jag har inte lyckats fortfarande. Och nu är jag ju livrädd när jag går fram till Hertz i München. Så att, kommer jag få låna en bil? Så det blir alltid så här, säger till kollegan så här, men ta den. Men det kostar ränta 10 år liksom.
Ja, hade de D-mark på den tiden eller var det under eurotiden?
Nej, det här är inte så jätte liksom. Det är en 4 år sedan, kanske, ja. Så det, men ja, jag lyckades liksom inte. Det var så krångligt och betala det. Plus att allting var ju på tyska, så det var helt omöjligt att förstå vad man skulle göra för att göra rätt för sig. Tänker norska är lättare, då förstår man i alla fall vad man borde göra.
Ja, men det var det. Jag fick faktiskt också en sån litet kvitto från min Europasemester i somras att jag hade varit i Tyskland och kört fort. Och det var inte helt... Jag tror jag fick liksom tala om för dem 2 gånger att jag hade betalt på vilken referens och vilket nummer och sådär. Så till slut kunde de acceptera att den var betald då. Men ja. Sidospår. Men som sagt, man ska inte hamna i tinget varken med kunder eller med fortkörningsböter. Man ska betala och så ska man ta sitt straff.
Absolut. Och så blev det ju den.
Men på tal om resor så var jag ute på ett lite spännande studiebesök i verkligheten faktiskt. Det är så att vi jobbar ju mycket i Norge som jag berättat innan. Och vi har ett norskt projekt på gång där de ska ta emot väldigt stora mängder septik.
Mm-hmm.
Så de ska bygga ett väldigt, väldigt stort sånt septikmottag. Och i Norge jobbar de med såna avvattningsbilar. Eftersom det är så långt ut till hytterna, in till reningsverket, så väljer man då att på plats avvattna slammet. Och så låter man vattnet gå tillbaka i trekammarbrunnen för att, liksom, för att filtrera ut i markbädden. Och sen så tar man bara med sig slammet tillbaka då. Så slipper man köra runt på en massa vatten. Och det är inte dumt även om det är en lite mer komplicerad process då. Så då ska man bygga ett stort septikmottag på ett ställe. Och då så har vi gjort det, inte vi då, men våra danska kollegor har gjort det på Färöarna.
Ja.
Så vi tog en liten studietur dit, jag och min säljkollega och den norska kunden. Och det ligger ju, jag trodde att det typ låg lite norr om Danmark innan jag kollade på kartan och insåg att det låg halvvägs i Island. Men vi tog turen dit och det var faktiskt väldigt lärorikt. Fantastiskt fin natur naturligtvis och ett ställe som man aldrig kommer till annars. Men det är faktiskt att de har inget avloppssystem på Färöarna, utan varje fastighet, liten som stor, är ansluten till en liten eller stor slamavskiljare. Så att inne i Torshavn och den stora stan så har du liksom flera hundra fastigheter som har en stor slamavskiljare, eller flera små då liksom, och varje liten fastighet har en slamavskiljare då. Så då åker man runt och hämtar upp det slammet på de olika platserna, och då har man ju också då företrädesvis de här avvattningsbilarna då, där man tillsätter polymer och så har man någon form av avvattningsutrustning så att man får upp ett slam som är 13-14% när man kommer in till anläggningen. Och så tippar man ner det i en gigantisk tippficka. Och där måste man tillsätta vatten igen då för att kunna processa det här slammet då. Och sen så puttar man in det slammottagningsenhet som det heter. En stor siltrumma helt enkelt, där man då fortsätter att spela ut det hela och sen så kör man ner och så avskiljer man ju då ja, med det som inte ska ner i slammet, kordisar och bindor och trasor och annat lux som man får ut som vanligt rens och sand och sten. Och sen får man en fin slamfas som man pumpar ner i sitt tunnslamlager då. Och sen så kör vi det i en slamavvattningsanläggning där. Och den var ju fantastiskt fin och opererat i ett år då. Men just det här att man inte har liksom ett avloppssystem. Det var så här, jaha.
Det var liksom... Nej, det låter lite unikt tänker man i Europa då. Men
ja.
Det är klart det är en bit bort. Men vad gör man med slammet sen då? Blir det liksom... Jag tänker, återbrukar man resursen sen på åkrar och sådär? Eller har man en biogasanläggning? Eller har du någon koll på vad som händer sen?
Nej, man har ju en deponi då som man lägger det på helt enkelt rätt upp och ner bara. Och det är också lite så här liksom, det är på ö. Alltså att allting som återvinns, all plaståtervinning de gör, det måste de faktiskt packa och skicka till Danmark.
Okay.
För att det finns liksom ingen plaståtervinningsindustri på Färöarna då.
Mm.
Så att det är som allting blir väldigt speciellt när man är på en ö mitt i Atlanten. man vill inte heller ut i havet av naturliga skäl. Och man kan liksom inte heller omhänderta och återvinna allt på plats då. Liksom. Som vi, alltså vi reflekterar inte över att det är, alltså glas återvinns på ett ställe i Sverige eller vad det nu är. Liksom man reflekterar inte över det eftersom det finns ett transportsystem. Då, men där blev det ju verkligen påtagligt att de har en förbränningsanläggning som de eldar upp så mycket de kan i. Som de av liksom hushålls, av restavfall då.
Mm.
Och den går ju 24-7, men samtidigt så vill de också bli mer och mer återvinningsberägna liksom. Så att de hade många fraktioner som de fick packa upp och skeppa till Danmark då.
Hur många personer som bor på de där öarna? Det är inte bara en ö, om jag förstått det rätt heller, utan det är flera.
Ja, men de flera öar, de sitter ihop ganska bra med vägar och broar och sådär. Så att jag tror de bor 55 000 ungefär där.
Okay.
Så det enda de gör är väl att de fiskar och så spelar de fotboll och handboll. Det är ungefär det. För jag tänker att det är ju de gångerna man hör om Färöarna när det är något fotbollskval eller något handbollskval.
Ja, ja,
så man får åka dit och spela mot dem då. Men det var en väldigt fin tur. Nu var det ju lite tidigt på säsongen. Det är ju väldigt, väldigt grönt och mycket gräs överallt. Så jag tror att det bor 55 000 invånare och så är det nog så här 75 000 får. Så även mitt i Torshavn så var det ju en fårbonde som hade en fårhage liksom, men det gick ett eget får då. Så det var speciellt faktiskt.
Det känns väldigt så här exotiskt tycker jag när du berättar. Jag blev sugen på att åka dit.
Alltså första två dagarna var det roligt, men sen så var det lite same liksom. Ja, en ny fjord och...
Ja.
Men det var lite så att alla fastigheter hade havsutsikt, två egna vattenfall och en slammavskiljare då. Det är fint.
Verkligen.
Ja. Nej, men det är verkligen värt turen om man vill åka till något annorlunda ställe. Och det kunde vara så att det var liksom sol i ena dalen och så åkte man igenom en tunnel i ett berg och så på andra sidan så var det liksom regn. Så man hann uppleva alla årstiderna också på samma dag. Så nej, klart kul ställe att åka och studera avvattningsteknik och slamavskiljare helt enkelt.
Men när vi ändå är inne på det, hur gör man med vattnet? Dricksvatten och sådär? Fick du någon koll på det när du var där?
Jo, men det regnar ju rätt bra. För det ligger ju mitt ute i Nordsjön liksom. Så de hade ju väldigt mycket regnvatten och det samlas ju upp i grundvatten. Så det var nog mycket grundvattentäkter som liksom, så de hade inga större problem med saltinträngning och sådär. Utan det kom så mycket färskvatten som liksom tryckte på ovanifrån om man säger så med vatten då.
Mm.
Så det var ganska bra. Sen hade de hade ju gjort det gick en tunnel också som gick med en rondell i. Det har man ju i Norge också, men det här var liksom en rondell under havet. Där man då kunde välja, liksom, man körde in i en tunnel och så fanns det två tunnlar ut ur den här tunneln då. Om man skulle till höger eller till vänster. Så det är också lite såhär, jaha, så kan man också göra.
Ja, och man tänker att de kanske har all yta i världen där om man är 55 000. För det är väl rätt stort, eller? Är inte det liksom, hur långt, jag menar, åka från ena till andra sidan, är det en timma eller är det?
Ja, nej, det var ju 2,5 timme säkert, lätt. Så att det var ju liksom, ja men stort, det var ju verkligen inte tättbyggt, det ska jag absolut inte säga att det var. Så att, och sen var det liksom, det var ju ganska så, jag frågade hur det var med arbetslösheten då. Och de sa, nej men det är 1% arbetslöshet i de som inte är anställningsbara liksom. Så alla har ju jobb där och jobbar ju då ofta i, antingen i fiskindustrin på något sätt då eller med liksom den lokala servicen. Så att det var ett coolt ställe. Sen var det ju så danskdyrt så det var ju som Köpenhamnspriser på steroider för allting ska ju faktiskt dit också. Så att det var inte jättebilligt, men det var kul.
Jag förstår. Ja, men då har vi ju lärt poddlyssnarna också hur man gör med avloppet på Färöarna. Det är lite kul. Bra spaning.
Absolut. Ja, men det var kul.
Vad har vi mer då som vi måste avhandla en sån här dag?
Ja, men det, alltså, vi har ju pratat lite om uppköp och konsolideringar i branschen och sådär. Och det senaste som jag har hört i alla fall är ju att dina pumpkollegor Maff Pump har blivit uppköpta. Och det är mina kollegor också, med deras volutskruvarvattnare har ju blivit uppköpta av VTR Group, heter de. VTR Group. Och det, min googling på det är ju att det är väl någon form av investment private equity bolag som men helt enkelt köper upp lite bolag av olika karaktärer och skapar något större av det, helt enkelt försöker hitta lite synergier och kanske lite kunskapsöverföring mellan bolagen och stoppa ägare och vd:ar i ett större sammanhang och därmed få lite mer ut av det. Lite Indutrade är ju väldigt väldigt duktiga på det för övrigt. Men ni är väl också lite sådana, Tobbe, lite så private equity ägda, eller hur är det med Christian Berner?
Nej, men vi ägs av Christian Berner Tech Trade som är holdingbolaget. Så att, på så sätt finns det en likhet då. Även om vi är ganska nya in då, för att vi såldes ju fram tidigare och fort. Alltså, det är 3 eller 4 år sedan nu, det minns jag inte på rak hand. Men vi trivs ganska bra och vi får, framförallt så är det ju samma bolag som vi var innan.
Ja.
Vi har en annan ägare bara, så jag ser inte det där som en jättestor grej för oss egentligen. Inte den dagliga verksamheten i alla fall. Och sen har vi ju fått kollegor då naturligtvis i form av Christian Berner AB som är kollegor som liksom är på branschen och gör sina saker. Och
ja.
Jag känner dem naturligtvis. Men vi får behålla oss själva. Sen så tycker jag väl lite att vi spelar i en liten högre division än Maff Pump då, om jag får vara helt ärlig. Så visst är de kollegor, men de tillhör en annan serie skulle jag säga.
Ja,
man har flera olika skikt av hur bra fotbollen är.
Ja, liksom. Ja,
om man spelar på grusplan eller om man...
Ja. Ja, så kan det vara. De levererar slammavattnare också i våran bransch där, och de är duktiga på det. Jag tror att de gör vad de kan liksom och har en bra agentur för det där, så att det är väl konkurrens är ändå bra, Tobbe, det vet vi. Vi tycker om det där och det,
ja,
får man ju skärpa till sig lite och hitta bättre argument, och det tycker jag är roligt. Men det är ändå, jag tycker det är kul att det sker saker i branschen. Vi har ju Uniwater, det är ju det andra konglomeratet som köper upp lite bolag mer än om liksom pumpkedjor och pumpstationer och men även då entreprenörsbolagen med Elva och nu senast Aquas Vea som vi pratade om tidigare i podden här. Så att, men det är spännande, och det är klart att VA-branschen är ju het. Det är stora investeringar som ska göras och det finns liksom lite brist på kompetens och kunskaper och kapacitet kanske. Då tror jag att det är, då gör ju det att riskkapitalet letar sig dit på ett bra sätt. För jag tänker att då blir ändå företagen lite mer kapitaliserade och kan ta lite större projekt utan att man hamnar i liksom, ja, att man förtar sig liksom när man har lite starka ägare bakom, och då man inte bara är familjeägda, eller alltså det är inget fel på att vara familjeägd, men det kan finnas begränsningar i hur mycket risk man vågar ta då, eller hur mycket risk man har råd att ta eller har liksom medel att ta. Så att jag kan nog tycka att det är positivt att det blir så i branschen.
Nej, men verkligen. Jag tänkte också på, det var nog igår jag såg det, att en av de större entreprenörerna i södra Sverige på östkusten, de hade ju redovisat ett fint bokslut faktiskt med lönsamhet och sådär. Och jag kommer ihåg för några år sedan att det inte alls det var så roligt att se de här boksluten. Så att på något sätt så verkar väl branschen som helhet må lite bättre skulle jag säga än vad den tidigare gjorde.
Ja, och det, jag tror att det är viktigt, för att men ska vi klara de utmaningarna som står framför oss, så på pappret är det ju lätt att bara inse att det finns väldigt mycket att göra, men du måste ju också ha råd att investera, för det är ju så långa cykler i det, att du måste ju ha resultat att investera ifrån för att kunna ta hand om det som komma skall, och det får du kanske betalt för 5-10 år när omsättningen börjar stiga och du kan liksom räkna av det där, men du måste ju ha med dig resultatet in i det för att våga satsa också. Och det är ju kul att höra att det går framåt och bra för kollegorna i branschen. Och det är som jag brukar säga, det finns ju nog med projekt för oss alla att jobba med, så att vi har nog att göra, tänker jag.
Absolut, och sen tror jag också att om det går bra för de större liksom, entreprenörerna, större konsultföretagen och de större maskinleverantörerna, så blir det ändå liksom, kan vi ändå knyta till oss mer kompetenta medarbetare till alla bolag. För det är väl någon som vi har pratat om förut i podden också, liksom att det är ju inte lätt att hitta nya medarbetare i våran bransch. Och det är väl klart att om det går skraltigt ekonomiskt hos några större så är det ju, blir det ju inte lättare, skulle jag säga.
Nej, men så är det ju. Det är ju, det är också, det kan man också fundera lite över alltså, vad den kompetensen vi har i branschen, vad är det den ska göra liksom? Ska vi uppfinna hjulet igen 100 gånger i varsin kommun, eller ska vi se om vi skulle kunna börja liksom återanvända lite av den kunskapen vi har och inte göra allt från scratch bara för att det är nya förutsättningar i en ny kommun? Och där har vi touchat på det kommunala självstyret, men samarbetet mellan kommunerna, och det var väl lite det som Andreas pratade om också när vi hade med honom om att liksom du måste upp i storleken på organisationer, och så då börjar det bli riktigt effektivt. Och det finns väldigt mycket spännande att fundera kring hur vår bransch och vår tid kommer att utvecklas där. Och det är lite, jag fick frågan här om veckan bara om vi kunde ta emot en LIA-praktikant, och då ställs det lite på sin spets, tänker jag. Det är väl en uppmaning till oss alla i branschen att man kanske måste våga göra det ändå, för det är klart att det är lite jobbigt. Man måste ha lite program, och så måste de kunna följa med någon och hitta uppgifter som funkar och sådär. Och det är ju kanske lättare då att säga nej, och så bara låter man det vara liksom. Men utmaningen är ju att säga ja istället, och så får man ju kanske ta sig de timmarna som det tar för att introducera någon i branschen. Men det kommer ju komma väldigt mycket gott tillbaka, och det är jag helt övertygad om. Så att det är en liten shoutout till våra kollegor i branschen, att när de här LIA-utbildningarna frågar, så tackar jag då, för att det är otroligt lärorikt, och det är kul att få in lite unga människor som ställer de här smarta frågorna som vi inte har frågat oss på de senaste 20 åren, varför vi gör som vi gör. Så det brukar vara väldigt uppfriskande, tycker jag.
Ja, absolut. Hoppas det kommer någon och frågar.
jag kan ge dem ditt nummer, Tobbe. Ja, vad har vi framför oss då? Om vi tittar i kalendern, hur ser det ut här? Vad tror vi händer under våren?
Ja, förutom att det är väldigt mycket projekt just nu då, som liksom man jobbar med som är, jag menar, det är dags att leverera nu, så är ju maj en traditionell, tycker jag, väldigt liksom arbetsintensiv månad i VA-branschen i stort, och i synnerhet vartannat år. Mm. Och vi kommer väl båda stå där i München på IFAT, antar jag.
Ja, men det är planen. Jag blir inte där lika länge i år, men mina kollegor är där hela veckan, så det är ju fullt ställ från lördag till fredag.
Ja. Och jag har varit på den IFAT i många år nu, så jag minns inte många gånger jag har besökt den då, men det jag tycker är att det är mer och mer svenskar faktiskt som, och våra beställare som letar sig dit ner. Jag minns väl första gången jag var där nere, då sa de åt mig. Nej, det var inte första, det var andra gången jag tänker efter. Då sa mina chefer åt mig, du får vara där hela veckan liksom, och ta hand om svenskarna liksom. Så fanns det liksom hos mina partners, ring mig, mitt kort fanns där, du ska komma någonstans. Där gick jag omkring i en vecka utan att träffa så många svenskar. Jag var helt färdig när veckan var slut. Men nu sista IFAT så var det ganska mycket svenskar som var där faktiskt. Så jag tror att den här internationella aktiviteten på IFAT i Tyskland då, det är någonting som många svenska beställare kommer att åka ner och titta på.
Jo, men jag tror det. Jag tror man också har fått upp ögonen för att liksom vattenrening, det är ingen nationell angelägenhet, utan det är en internationell angelägenhet. Och även om vi här uppe liksom tycker oss ha en, uppe i Norden menar jag då, tycker oss ha en god kunskap och bra och höga krav och en hög nivå. Och det har vi nog haft historiskt, men jag tror nog också att det är lätt att underskatta att omvärlden, och framförallt Europa och norra Europa, har verkligen kommit och kört om oss här uppe i sina reningskrav och sina reningstekniker för det. Och det är väldigt, väldigt spännande, och vi har ju också en liten studieresa där vi tar med några kunder och åker runt på lite reningsverksturism i Tyskland. Och det är också väldigt lärorikt att åka runt och se hur man löser samma problem på olika sätt, men ändå är grundtekniken densamma i form av att skilja, separera och fälla och hålla på. Så att det är inte, det går ju att göra på, i grunden inte så många olika sätt, men ändå så har vi lyckats krångla till det på vägen, kan jag tycka ibland. Jag vet inte.
Ja. Men sen så är det, tycker jag, är kul att se trender också på en sån internationell mässa. Det, jag menar, du kan ju se trender även på vattenindustrins mötesplats, liksom vad vi alla liksom gör, vad som är populärt och vad som är tiden. Men jag tycker det blir ändå mer talande på en internationell mässa, för jag menar, dit kommer ju folk inte bara från Europa, utan det är ju verkligen en internationell mässa där du kan stöta på någon från Indien och från Kina och från Australien och all over the World helt enkelt.
Ja, och det tror jag nog vi kommer se i år. För förra året var ju, eller förra gången, det var ju för 2 år sedan precis när pandemin hade släppt så att säga. Så att, och då var det inte särskilt mycket utomeuropeer där faktiskt. Utan det var ju väldigt mycket europeiskt. Så nu tror jag nog att vi kommer se en ännu större bredd i besökarna, vilket är väldigt, väldigt roligt naturligtvis. Och det har ju också, det är klart att nu har vi faktiskt avloppsdirektivet har vi berört några gånger, men nu är det ju faktiskt signat och klart i EU också, och alla vet, eller nu ska det ju implementeras på nationell nivå, men direktivet som sådant är ju klart.
Ja.
Och vi gjorde en liten analys, bara vi Europachefer i Huber här, vad det potentiellt innebär i volymer av, och då pratar vi kanske framförallt fjärde reningssteget när vi kommer till att vi behöver ta bort läkemedelsrester och mikroplaster och så vidare. Då med, och där har ju Christian Berner, har ju ni gärna UV-anläggningar och sen har man ju aktivt kolanläggningar, och innan det behöver du ha filter från Huber eller annan leverantör. Och det, när man liksom räknade på hur många reningsverk i Europa som behövde bygga fjärde reningssteg inom 20 år, och så tog man hur mycket utrustning de behöver för att kunna göra det. Så var det ju, då var det ju läge att börja ta fram liksom utbyggnadsplanen för fabriken igen.
Igen,
den är ju knappt, färgen är knappt torkat på den senaste utbyggnaden. Och så inser man att det kommer komma ytterligare en våg av utbyggnad och ombyggnad hos våra reningsverk. Så det är ju bara att inse, som vi sagt förut, att vattenbranschen är ju framtidsbranschen. Det finns ju, det kommer finnas att göra till både du och jag, och till och med kanske våra barn är pensionärer i den här branschen i alla fall.
Säkert. Och det är ju helt rätt att det är så. För att är det någonting som vi måste ta hand om, så är det ju liksom den enda resursen, vatten. Utan det så... Det finns många problem i världen, som krig och social orättvisa och fattigdom och svält och sådär. Men vatten är ju på riktigt liksom förutsättningen för liv. Och det är klart att om vi förstör den resursen och får mindre och mindre, det kan ju ta världen i vilken riktning som helst. Så det är ju viktigt.
Absolut. Absolut. Nej, det är bra. Och då har vi ju vattenindustrin också. Som vi verkar ju också för det. Vilken radioövergång det där blev, Tom. Jag är rätt nöjd med den faktiskt.
Ja.
Men och vi samlas ju av och till. Vi är med där båda två och tycker det är en fantastiskt fin förening att nätverka i. Och efter vi har varit på IFAT och precis hämtat oss från det, så kommer ju vattenindustrins vårmöte då. Den här gången i Göteborg.
Yes.
Där det blir lite diskussion kring just mycket av kompetensförsörjningen är ju en stor och viktig fråga, och också sen då kopplat tillbaka till de, ja, men de är mer eller mindre fysiska och psykologiska hot i form av dataintrång och sånt som kommer, och som också kommer vara en intressant punkt på agendan att diskutera där och se hur vi kan hantera den nya situationen som vi mer eller mindre har kommit i. Kring det. Så där jag tycker att det finns en mognad i branschen att förstå att vi måste samverka, och att vi måste samverka med våra kunder också för att använda de resurserna vi har på rätt sätt för att tackla utmaningarna i den ordningen de kommer. Och de blir ju tyvärr fler än färre. Så det skulle bli väldigt intressant att träffa kollegorna och diskutera det. Och sen har vi ju vattenindustrins running club. Jag vet inte om har du varit med på något möte än, Tobbe?
Nej.
Nej, du har inte varit det. Nej, det är stående inbjudan i alla fall. Så ja. Jag ska ha planerat en liten tur kring området i Göteborg där för att också springa lite och få bli lite vårfina inför Beach 2025 då, 2024 förlåt, som vi närmar oss.
Nej, men du kan låta den inbjudan vara orörd. Alltså springa, det har jag slutat att göra. Kan man få vara publik, tänker jag. Går det bra?
Absolut. Absolut, det får man gärna vara. Det brukar ingå någon form av förfriskning också. Efter ett sprunget lopp så kan man få förfriska sig lite grann. Så där kan man nog vara med som publik också naturligtvis då, på den delen.
Nej, med 4 knäoperationer så är det inte riktigt läge att ta fram löparskorna mer. Man får vara glad att man kan gå, tänker jag.
Ja, det är vi faktiskt glada att du kan. Är det innebandy som har förstört dina
knä? Ja, det är innebandy som har pajat.
Ja, ja. Usch och fy.
Så är det.
Ja, vad händer med då?
Ja, men sen är ju Svenskt Vatten, det är också maj idag, vattenstämman.
Ja, och den krockar faktiskt med IFAT, så därför kommer jag bara vara på IFAT i början av veckan. Sen ska jag åka hem, och, eller jag är där bara på måndagen och sen så drar jag det igång på tisdagen. Så då ska jag åka hem och ta hand om svenska politikerna och VR-cheferna som kommer med politikerna i handen och säger att nu behöver vi prata nya renskaller. Det är en väldigt trevlig företeelse att vara med på vattenstämman, tycker jag.
Det kan jag tänka mig. Men vart är den i år? Vilken stad?
Ja, det är ju Härryda, Mölndal och Kungsbacka som arrangerar.
Okej.
Och de har valt att lägga den i Göteborg.
Ja, såklart.
Var annars. Ja. Så att det blir på Park Avenue Hotel de kommer konferensen vara. Och sen så är det lite olika studiebesök och det är mingel och det är middag och sådär. Så det är väldigt, väldigt trevligt och det är alltid... Ja, men alltid ett väldigt trevligt arrangemang. Väldigt bra arrangerat av Svenskt Vatten och man träffar verkligen som sagt både VR-cheferna som vi har bra koll på men också faktiskt deras politiker som vi inte har lika bra koll på. Och det är viktigt också att de får en chans att prata och förstå mer av komplexiteten i branschen och utmaningarna som finns för det där. Så att jag gillar vattenstämman. Jag tycker det är spännande att vara där. Sen är ju prislappen lite dansk, om vi säger så.
Ja, dansk. Okej. Ja. vi har inte varit med de sista åren. Men jag tänker det är väl jättebra att politikerna får träffa dig, Jonsson, brinner för vatten och också kan förklara för dem varför man ska göra det här. Så satsar vi ändå mer på våra offentliga VR-anläggningar.
Ja, och jag tänker att vattenpodden Roll-Upen får vara med där också, så kan vi få dem att lyssna på lite vattenpodd, så kommer de att få till sig ännu mer kunskap och dumheter.
Ja, precis. Nästa steg så motionerar vi via riksdagsman någon ny grej, va? Det vore kul.
Precis, precis. Ja, nej men Maj, ja, men det är verkligen som du sa, det är alltså våren, och det kanske är så i alla industrier, men jag tycker verkligen i vattenindustrin så är våren otroligt intensiv med alla de här olika eventen som ligger här och man ska försöka få till lite kundevent också och så det är ju nästan skönt när midsommar kommer och man får lov att andas ut, ja. Tycker jag, så det är verkligen... Nej, det är härligt. Det är härligt och kul. Men det gäller att ha koll på sin kalender så man inte missar något eller får plats med allting helt enkelt.
Ja, man får nog prioritera lite ibland faktiskt. För att allt går ju inte riktigt att vara med. Så det var ju lite spännande att det ändå var en krock med IFA, tänker jag. För det lär ju påverka den svenska besöksstatistiken på IFA då. Om det finns ett konkurrerande event som vänder sig mot VR-chefer.
Ja, men så är det. Så tror jag nog att det är. Och man kan ju bara hoppas att de skickar sina operativa gummor och gubbar istället till IFAT. För det är ju verkligen de som har nytta av att vara där också, tänker jag. Så får VR-chefen vara hemma på vattenstämman med politikerna och så skickar de operativa till IFAT och får träffa sådana som dig där och lära sig ett och annat istället.
Ja, precis. Ja, men jag är där måndag tisdag faktiskt, men sen behöver jag åka. Så ska jag köra igång startutrustning i Polen efter det. Sen.
Jaha.
Så det blir en lång tur för mig där. Jag tror jag åker den 6 maj tror jag åker. För vi har lite säljmöte med vår största leverantör Netsch där. Och sen kommer jag vara hemma på fredag efter det sen. Och så blir det då? Det blir över 10 dagar borta.
Ja, härligt. Men det är ju kul att vara ute och röra sig lite och träffa både kunder och leverantörer och försöka och åstadkomma något vettigt.
Ja, barnen klarar sig själva nu. Ja. Det är väl bara tjejen som saknar den kanske. Och jag saknar
tjejen. Ja, det är ju bra ändå.
Det är gött.
Man behöver vara ifrån varandra lite grann för att förstå att man, hur bra man har det liksom.
Exakt vad jag säger. Exakt.
Så är det. Ja, vad händer mer i branschen då? Tar vi någon annan spaning?
Ja, men sen är det ju... Och den här är man inte helt odelat positiv till den här, men det har ju kommit och det pratas mycket om och det ska ju bedrivas en mässa i Stockholm som dessutom är planerad att ske då exakt samma år som vi har vår mötesplats i Göteborg då.
Ja, just det. Det såg han igång, ja.
Så Stockholmsmässan har ju skapat ett event som heter Sweden Water Expo. Jag har inte datumen i huvudet nu, men
ja, men det var på vårkanten, va? Var det inte mitt i den superintensiva perioden?
Ja, mitt i den superintensiva perioden då. Mer redan en mässa planerad för oss i under det året till vattenindustrin. Ja, jag är tveksam. Alltså. Det där tror inte jag kommer flyga överhuvudtaget. Jag kan ju säga rakt ut att vi har inga resurser på ytterligare mässa till samma målgrupp bara för att den ska vara i Stockholm. Jag vet inte hur ni tänker, men jag tycker att det verkar kaka på kaka. Och jag tänker också att den där diskussionen var ju uppe för ett antal år sedan när vi liksom i dåvarande Varin skulle liksom hitta ett nytt event. Och då var ju Stockholmsmässan med som ett alternativ där, och då hade man ju chansen att göra ett bra event på den tiden om man hade velat. Men det blev ju Göteborg då, Svenska mässan. Och nu känner man ju att det här är ju, det är så mycket frågetecken. Dels vilka ska ställa ut, vilka kunder skulle kunna tänka sig åka dit förutom de som var nära, som bara kan sticka över dagen. Hur länge ska man driva den där mässan, eftersom man, det vet jag ju också då, att mässområdet ska rivas. Jag minns inte vilket år det är, men det är inte så många år kvar innan man ska stänga Älvsjömässan. Så jag är tveksam. Det är taskigt av mig att säga det, men jag tror att det där blir inget bra.
Nej, men man ska ju också ta med sig att VA-mässan i Jönköping då, som skulle gått nästa år.
Ja.
I år skulle den gått, förlåt, var det inte så? Just det, den skulle gått till hösten ju. Men de valde ju att inte köra den på grund av, ja, jag vet inte vad de skrev officiellt, men jag tror att det var helt enkelt för lite intresse från utställarnas sida. Och jag har också svårt att, jag har svårt att hinna med det vi gör idag. Och ha marknadsbudget och tid på ytterligare ett ställe känns ju svårt för vårt företag i alla fall. Sen får ju alla göra som de vill naturligtvis. Men, och sen har ju vattenindustrin är ju en del i vatten 2025 och 2027 som det kommer bli också då. Så att jag är svårt att tänka mig att vattenindustrin som organisation kommer ju inte backa en mässa i Stockholm så som det var lineat nu i alla fall. Och ja, nej, det blir intressant att se vad det kan ta vägen någonstans.
Så tänker jag att om man verkligen ville då ha ett event i Stockholm så borde man ju samarbeta istället. Jag menar, jag minns, och jag har varit med länge i den här branschen, och jag vet att jag tror det var ett år som Svenska mässan faktiskt gjorde mässan uppe i Älvsjö och bedrev den i Älvsjö för att man skulle få en liksom mer flytta ställe helt enkelt, så att folk skulle lättare ta sig dit. Och det tror jag är en bättre väg att ta sig fram. Och så är det som du säger, det är fritt för alla att göra vad man vill här. Men det är ju tråkigt om det blir konkurrens om en så pass begränsad mötesplats. Och att man ska behöva göra det här alldeles för ofta då liksom. Och i synnerhet två gånger per år är ju helt, det ser jag inte att man, det kostar ganska mycket pengar att göra en mässa. Det är för oss som ställer ut.
Ja, men pengar och energi. Och sen tänker jag att det som är bra med Stockholm naturligtvis, det är att det är närmare till Norrland.
Ja.
Det är bara en flight för att komma dit istället, till ett tåg istället för att ta sig till Göteborg. Så där har vi ju naturligtvis som göteborgare, som jag är, en negativ del i det. Men då finns ju också de här VA-tour och det finns väl två sådana som åker runt och är lite grann överallt där, och varav den ena till och med tror jag är och besöker Stockholmsmässan i sitt program. Så att det finns ju ändå en representation där. Och sen kör ju vattenindustrin, kör ju det vi kör i år då, vatten 2024 eller forum 2024, där vi kanske har lite mer av konferensstuket på det, men ändå med lite utställning från oss som är med där. Och det kompletterar ju det som man pratar om i Göteborg på vatten 2024 och 2026 då.
Ja, men man måste väl också tänka på innehållet då, liksom den här traditionella mässan som man har, man ställer ut grejer och liksom man pratar om det liksom. Ja, är det det vi liksom, kommer det se ut så i framtiden? Är det det som lockar liksom besökare? Eller är det någonting annat?
Ja, nej.
Och jag tror ju liksom att öka antalet sådana mötesplatser, som även om vi utvecklar konceptet med vattenindustrin, så är det ju ändå en del, och det vill ju både du och jag, att det ska vara utställningshallar där man får se och känna på saker. Men
ja.
Jag vet inte om vi skulle skapa några sådana här spåningar i podden, John. Det hade varit lite kul att väcka en spåning.
Ja, nej, vi är lite beställda för det än så länge. Men jag tycker också att det känns lite... Ja. Lite konstigt, lite overkill, och inget som jag känner mig just nu i alla fall superintresserad av att vara med från våran sida i alla fall. Och vattenindustrin har ju knutit upp sig mot Svenska mässan och vatten 2026 och eller 25 och 27. Då, så att där kommer ju, jag tror fortfarande att den stora massan kommer samlas i Göteborg under de dagarna för att både prata och träffas och klämma och känna liksom. Vi får se. Den som lever får se. Så är det. Ja, nej, men det var lite sån uppsamlingspodd där med vad som händer i branschen, och det finns ju det finns ju många mer saker som händer. Vi kan ju, jag vet inte, det har ju varit och snurrat lite om Stockholmsprojektet med Stockholms nya vattenrening. Vi pratade ju om det med prislappen på 19 miljoner och så vidare, men det har ju fortsatt. Och nu var det väl, senast var det väl, var det inte den gamla vd:n som var på att halka dit på någonting nu, att något beslut hade tagits i fel ordning eller vad det var kring det där, eller hur var det?
Ja, jag vet inte hur det var.
Nej.
Faktiskt, men jag vet att det var någon skriverier om det i alla fall. Men det dog ganska snabbt tycker jag. Det där har inte liksom, jag har inte hört så mycket om det sen. Jag vet inte om du vet något som inte jag vet.
Nej, jag vet bara det jag läser i tidningen, och det ska man inte tro på. Så att, men det var ju någonting där att man tyckte att besluten hade tagits i någon form av felaktig ordning. Och det är väl liksom, det är samma i Göteborg. Vi har ju det här Västlänken när vi ska ju gräva tunnel under hela staden, och det kan man tycka vad man vill om. Nu är det igång i alla fall, och det går inte att stoppa. Och det, vissa infrastrukturprojekt blir ju så stora att de får ju ett eget liv. Alltså det blir liksom en koloss på lerfötter riktigt som man inte får stopp på, och den måste bara fortsätta i det. Och man kan ju någonstans, ja, både du och jag levererar ju till det här projektet och tycker att det är jättecoolt och fräckt att vara med i det. Och det gillar vi ju liksom, men det är också, det är spännande hur stort det kan bli. Jag blir så, liksom, så imponerad ibland över hur liksom hela den här projektrörelsen liksom hålls igång, och det blir som en egen organism nästan.
Ja, och det är ju väldigt komplext också. När du säger det så trillar det in lite pumpar idag på lagret då. De ska till Stockholm Vatten till det projektet. Vi behöver mellanlagra de här pumparna, eftersom bara att få ner de här pumparna ner i berget är en sån logistikapparat. Liksom. Så man förstår ju att projektet får sitt eget liv då. Så det är kul att se dem då. Så nu ligger det. Ja, det kom en 4 stycken. Jag såg de stod och slet stackarna för att få in dem. För de var ju inte... Ja, de var nog 6 meter långa skulle jag tro. Något sånt var de. Så det var inte bara liksom att ta dem under armen och gå in där. Jag glömde säga en annan sak som vi faktiskt rullade igång med John nu. Och jag vet att de var ute i veckan, grabbarna, våra VIA-killar, och körde. Och det är vår roadshow då, när vi rullar runt. Så att de hade ju inte vädresmakten med sig. Men de lyckades ändå liksom dra ner den där roadshowbussen från Stockholm och vände ner i Helsingborg, vet jag. Och sen hade de åtminstone 4 stycken när de grillade korv och hamburgare till kunderna liksom, och visade det där. Så att, i snöblask och i svinkallt och sådär. Men det visar att det är bra rutor i grabbarna på Sanders V-avdelning. Kräm till dem, hatten av.
Ja. Ja, men det gillar vi. Men det är ju så, det är ju det som krävs också. Det är ju att vara ute och träffa kunder och kollegor. Det är ju där som affärerna görs, och det är där som man har örat emot marken för att förstå vilka behov det finns då. Det är som vår säljare Ulf säger, att sales is an outdoor sport. Och det stämmer verkligen. Det handlar om att vara ute och träffa människorna och skapa kontakter. Och det är ju det som är tillbaka till de här exporna och mässorna och mötesplatserna, att det är ju det de är till för.
Ja.
Att skapa en plats för att mötas och diskutera och lära känna varandra och lära av varandra. Och det är ju det roligaste som finns, hur det än är.
Ja, absolut. Och kan man då som göra det ute hos kunden, så får man ju dessutom gå med kunderna. Det roligaste med den där eventen är ju att man hittar ju saker hos sin kund som de själva har glömt bort. De minns ju inte ens att det är ett problem. De har lärt sig leva med problemet, och så har du lösningen framför dem. Men de har lärt sig, så har det alltid varit.
Ja.
Det tycker jag är det extra roligaste med sådana här event. När man liksom bara, men varför gör ni så där? För så har vi alltid gjort så. Men man behöver inte, så kommer vi se bilder. Så här gjorde vi där och där. Då kan man också göra just det.
Ja. Ja, men det är ju just den här not inventory. Jag var inne på det förut, men just det att lära mer mellan olika kommuner, och att vi kan hjälpa kommunen att lära av varandra. Och sen om det innebär att de ska ha en blå pump eller en rosa pump, eller de ska ha en huvudgallare eller en Nordic Water-grej. Det är ju inte det som är det viktiga. Det viktiga är att de håller, liksom, håller sig uppdaterade om att det finns nya sätt att göra det på, som inte behöver kosta skjortan om man gör det på rätt sätt. Liksom. Och det kan jag tycka är ja, det är utmanande att få mer och mer människor att inse det, och det är vårt jobb, tänker jag, så det är jätteroligt.
Och så när du säger det, så är det ju också att när man väl är där ute hos kunderna och de berättar sina utmaningar och deras problem, så är det ju en väldigt fin utbildning när man jobbar som säljare på Uber eller på Sander Ingenström. Det är ju där ute du lär dig. Det går ju inte att sitta och läsa blad i manualer och broschyrer. Det är ju oskunderna du lär dig.
Absolut, nej, men det är verkligen så i real life när det händer. Så där borde jag vara mer, får jag känslan av när jag säger det här nu då. Och genast, så det ska jag jobba, bli bättre på. Vara ute ännu mer.
Där fick jag också en sting i ryggen när jag varit för lite i år. Men det är många månader kvar att åka ut, John. Vi kan.
Det är ju, nu börjar ju den fina perioden att vara ute också när värmen kommer upp lite grann. Du har redan suttit i dina hårda grabbar nu, så får den mjuka Tobbe komma sen i värmen. Liksom. Bjuda på kall läsk. Ja, det är bra. Ja, nej, men det var väl en bra spaning, Tobbe. Ska vi ta och runda av lite här och så kör vi lite ifatt och så kommer vi tillbaka med en podd om något. Ja, vi lovar ingenting, så har vi ingenting lovat, men vi kommer alltid tillbaka med intressanta VA-ämnen om inte allt för lång tid.
Ja, men så gör vi. Tack för idag då.
Bra, tack för idag. Ha det gott.
Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.